Men du har inte stött på någon malariamygg än? Här?
Nej, jag vet.
Du är så tveksam, kan du väl inte låta? Nej, alltså, jag blev ju livrädd.
Själva myggan, det kommer jag inte ihåg, men den kan nog finnas. Men det är ju malariaparasiten vi inte har. Alltså det är ju den som ska finnas i myggan.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så mycket.
Och såklart du som lyssnar. Vi som har hängt med ett slag har ju fått lära oss att du hyser en särskild förkärlek för utomhusdisk på sommaren.
Ja.
Alltså det är en väldigt vacker bild som målas upp i mitt huvud. Hur du står där med blicken fäst vid horisonten och en ljum sommarvind som smeker ditt hår medan du blaskar och plaskar utan ett bekymmer i världen.
Mm.
Det känns nästan som en scen hämtad ur den här gamla favoritserien.
Denna dagen ett liv.
Vad står det, pappa?
Denna dagen ett liv. Men det är alldeles utmärkt.
Vad är det för utmärkt med det?
Ja, det står här, förstår du. Denna dagen ett liv. Det betyder att man ska leva just den här dagen som det vore hela ens liv. Man ska ta vara på varenda ögonblick, förstår du. Så att man känner att det är liksom hela livet.
Sen barnen kom har jag märkt att jag mer och mer identifierar mig med saltkråkans farbror Melker när det är semester. För hur mycket än försöker njuta och leva varje dag som ett liv och ta vara på varje sekund, så är det alltid någonting som stör. De sticker och biter och kliar, och vissa av dem är till och med ute efter vårt blod.
Mm.
Första frågan om våra älskade och hatade sommarinsekter kommer från Elin.
Jag har 3 hundar som jag går med rätt mycket i skogen och som såklart sover i min säng då. På sommaren och våren är det inte ovanligt att även fästingarna följer med ner i sängen. Jag bor i Västra Götaland. Borde jag gå och vaccinera mig mot TBE?
Ja, det tror jag nog. Den var ju först på ostkusten men har ju kommit sen ett bra tag även till Västra Götaland, och man ska ju ta 3 sprutor då, och själv lyckas jag aldrig någonsin ta de där 3 i rad, utan jag tar alltid min första spruta varje sommar, men jag hoppas det går bra ändå. För TBE är ju ingen rolig sjukdom att få, och det finns ju ett vaccin och den ökar ju dessutom, och fästingar finns ju hela tiden, så att det är nog lika bra att göra det.
Vad är TB? Det är hjärnhinneinflammation eller något sånt, va?
Just det, det är ett virus då. Man kan få en lätt sjukdom som man inte märker som vanligt, men så är det en del som får hjärnhinneinflammation, och man kan få hög feber och huvudvärk och bli förvirrad, och man kan få kramper, man kan få förlamningar, och framförallt så efter det här, om man får den här hjärnhinneinflammationen, så ganska många, man brukar prata om 40%, kan få bestående besvär då. Till exempel att man blir väldigt trött och att man är dåligt minne, och en del får att de har blivit lite förlamade och de får inte tillbaka rörligheten och så.
Så Elin, hon ska masa sig ur sängen och gå och ta en spruta?
Det tycker jag bra, eller 3 sprutor då. Och så är det väldigt bra att börja också när man är ung, för att det här är inte världens bästa vaccin. Så att det måste man ta om och sådär. Det blir liksom bättre immunsvar ju yngre man är, så att säga. Så att det är mycket bättre att man kommer igång med det där och vaccinerar sig när man är i yngre medelåldern eller är ung och sådär. För att då kan man vaccinera upp sig, och så kan man ta lite då och då en booster, som det heter, att man vaccinerar igen. Och då kan man hålla immuniteten något sådär under livet, så att man har chans att slippa det där om man blir utsatt för en fästing med det här viruset i sig då.
Vi har fått flera mejl från folk som har haft TBE och undrar hur det står till med immuniteten efteråt. Britt-Marie här till exempel, så skriver och undrar om sin man. Alltså, om man har haft TBE, är man skyddad då?
Ja, enligt Folkhälsomyndigheten, när jag kollade på hemsidan, så sa de att allt talar för att man får livslång immunitet om man har haft den här sjukdomen då.
Så konstaterat TB, då behöver man inte vaccinera sig efteråt?
Nej.
Hur pass vanligt är det att folk blir allvarligt sjuka?
Det är 200-500 fall per år som anmäls, och det här har gått upp då, så att för 20 år sedan så var det under 200 och nu är vi uppåt 600 per år. Så det här ökar hela tiden. Delvis är det väl att man har blivit uppmärksam, men också då att man får mer fästingar och det blir varmare och sådär, så att den här lär fortsätta. Och man ser ju på kartor i landet då att det breder ut sig mer och mer på olika ställen då. Och det är de som så att säga blir blivit anmälda. Men man tror ju att det är mycket fler folk som har den, fast man kan ha den lindrigt då.
En lurig grej med TBE verkar vara att smittan kan överföras direkt när fästingen sätter sig. Så det hjälper inte att vara snabb på att plocka bort den.
Nej, det är tydligen i spottkörteln de har de här virusen, så de kommer in direkt när de biter så att säga.
Borrelia är ju en annan tråkig fästingburen smitta. Jag har själv haft det 2 gånger, men tack och lov, då hjälper det ju med antibiotika.
Ja, absolut. Det går ju liksom inte riktigt att jämföra. Borrelia, den är ju jättevanlig, och då märker man ju ofta att man får en sån här röd ring då. Erythema migrans heter det. Som lekar i mitten och så blir det som en ring då. Och det är bara då att gå och käka lite penicillin eller tetracyklin då. Och då dör ju de här bakterierna, de är väldigt känsliga, så att då händer ingenting. Det är väldigt vanligt att man märker inte att man har haft en fästing och sånt där, och då får man ju ta den här tetracyklin-antibiotikat. Och ibland kan det ju vara så att om man har fått någon sorts skada, den vanligaste skadan är facialis pares, alltså att när ansiktsnerven blir förlamad så att mungipan hänger ner på ena sidan så. Och det går ju inte alltid tillbaka då. Men det är inte för att man har kvar borreliabakterien, utan det är ju då att man har fått den här skadan som inte kan repareras riktigt.
Men visst är det så att till skillnad från TBE så tar det lite längre tid att smittas av borrelia, så man kan hinna plocka bort fästingen?
Ja, de påstod det på 1177. Jag tycker, ja.
Vad tycker du egentligen?
Nej, men det låter ju konstigt. Varför skulle det ta en lång tid för en att få in det där? Det kan jag inte riktigt begripa, men kan ju vara så. Naturligtvis är det jättebra att plocka bort fästingen när den har fastnat. Man vill ju inte ha den där äckliga blodsugan där.
Jag hade skitsvårt att sova och kissnade hela tiden. Så jag började känna mig för nere på bollarna liksom. Och så kände jag en jävla fästing. Så jag sprang ner fort som fan till Jerry liksom, och väckte han. Så ställde jag mig liksom helt. Så här, så fick han ju lysa och grejer. Så fick vi plocka bort den.
Och shit, min fästing bättre. Det här stort. Kolla.
Om man har otur kan ju en fästing sätta sig precis var som helst på kroppen, vilket den före detta farmendeltagaren Timmy bittert fick erfara i det här klippet. Jag läste i arbetet inför det här avsnittet att människan utsöndrar en svär av runt 300 dofter, som de flesta, de märker vi inte av själva.
Nej.
Men myggor har ju jättebra luktsinne, och kanske fästingen också, att den letar efter något särskilt.
Säkert.
Men sen måste det väl ha en del att göra med hur många fästingar det finns på just den platsen man råkar passera.
Ja, det måste du göra. Men jag är ju ingen sån där som går timmavis i någon halvdjungel. Men jag får fästingar ändå. Jag tycker hela tiden. Och när jag var liten hade man fästingar. Och det är klart, inte om man är inne i stan hela tiden och bara åker spårvagn till jobbet och åker hem och så här, då får man inga fästingar. Men så fort man är lite utomhus så tycker jag inte alls det krävs någon sån här extrem, att man går i högt gräs och sånt där. Utan ja, det är väldigt lätt att få fästingar. Jag
minns en gång när jag var ute och plockade kantareller på landet, eller rättare sagt försökte plocka. Skörden blev tyvärr väldigt mager, men jag hade över 30 stycken fästingar som kröp på kläderna och huden när jag kom hem och gjorde en koll sådär. Hur kan det finnas så många fästingar på ett och samma ställe, har jag undrat ända sedan dess. Men i researchen här inför avsnittet så kom plötsligt svaret. Det gäller ett klipp från Vetandets Världs naturmagasin 1979. Lyssna här.
De allra flesta utav de larver som kommer fram från en fästinghona, och det är ungefär 2000. Honan lägger alltså 2000 ägg, och det är ju en enorm mängd. Och det förstår man att det är ganska nödvändigt att lägga så många ägg för att åtminstone några utav de larver som kommer fram ska ha en chans att få ett blodmål.
Blodmål låter väldigt obagligt tycker jag. För att inte tala om 2000 larver från en enda hona. Inte konstigt att de sprids.
Nej.
Visste du att det var så många?
Nej. De här lite större ser man ju. De här mindre kan man ju också se. Men de kan ju också suga blod och så. Det är ju mycket lättare att missa en sån då. Och de kan ju också vara infekterade och så. Så att, nej, usch.
Finns det någonting man kan göra för att skydda sig förutom att bära heltäckande kläder? Åka spårvagn eller vad de pratar om innan?
Ja, nej, inte vad jag känner till. Men jag bodde ju i North Carolina ett år i USA. Och där har de ju mycket värre saker. Då har de en som heter Rocky Mountain Spotted Fever. Och den dog man ju av på ett dygn ungefär då. Så att det var någon professor där i Duke University som dog just där. Och han hade bara gått nästan spårvagn. Han hade tagit bilen förstås och så bara parkerat den. Och gått från bilen till huset. och fått då fästing som ramlar ner på honom. Och det är en rickettsia, en annan sorts bakterie som är jättefarlig. Och den finns då i USA bland annat. Och då skulle man se det här jättesnabbt, för man får någon sorts utslag på handleden. Och då gäller det att inom 12 timmar en sån här kastas iväg till sjukhus och få rätt sorts antibiotika för att överleva. Så att så äckliga fästingburna sjukdomar har vi ju i alla fall inte här just nu. TBE är väl den som är värst. Borrelia är ju inte så vanligt. Det är ju vanligt att ha den, absolut. Men att det ger så svåra skador är ju ovanligt. Det vanligaste är ju som sagt var facialis pares, den här ansiktsnerven då. I USA kallas den Lyme disease, L-Y-M-E. Och där ger den sig oftast till känna som ledbesvär. Men det har man ju inte alls så mycket i Sverige då. Och det beror troligen på att det är olika arter av den här borrelia spirocheten då. Så att det är inte exakt samma symptom man får av de här då. Men den här ringen och det är samma sak då. Men de här lite mer långtidssymptomen då som man kan få.
Du minns det här klippet som gjorde mig så kall av fasa med 2000 larver från en enda fästing.
Ja.
Det fanns faktiskt en annan mycket obehaglig upptäckt i det här klippet från Vetandets värld. Och det gäller mekanismen som fästingen använder sig av för att bita sig fast.
Det är alltså ett långt sugrör som sitter i framänden och det är tätt besatt med hullingar som är bakåtriktade. Och när man har sett det här i förstoring så förstår man varför det är så svårt att dra ut en fästing när den väl har satt sig fast. Det är praktiskt taget omöjligt.
Något så äckligt, ett sugrör med hullingar. Usch, det låter som Stjärnornas krig.
Ja, det är jätteäckligt.
Vill man absolut inte ha i sig?
Nej, och så får man det hela tiden.
Nu verkar ju du ta lite lätt på det här med borrelia, att det går bra med lite penicillin och sådär. Men om det inte fanns penicillin, du vet, man brukar ju fråga så här, pest eller kolera? Om jag ställer frågan till dig, obehandlad TBE eller obehandlad borrelia? Du måste välja.
Då väljer jag obehandlad borrelia.
Det är så?
Absolut. Man vet ju i princip aldrig hur många som har haft sjukdomen borrelia eller TB utan att få några symptom alls som de märker. De kanske har lite feber, känns i hängighet på dag, men inget mer. Så det måste man ju egentligen veta då, va? Men om vi bara räknar på de som söker för någonting, några symptom då. Då är ju TB1 värre, för den går ju direkt på nervsystemet. Du kan ju ha en borrelia som påverkar nervsystemet då, och det är därför du får de här ansiktsnerven och så vidare som blir förlamad. Men oftast blir det ju inte neuroborrelios, utan du har de här bakterierna i, ja, de kommer in i huden och sprider ut sig därifrån, och sen så får du en immunreaktion som gör att du får den här röda ringen och så. Och så händer det inte så mycket mer då. Men TB är värre, tycker jag.
Hej Agnes och Christer. Både undertecknad med livskamrat samt några vänner är nu 70 plus och har länge funderat på om fästingarna verkligen fanns här i Sverige när vi växte upp på 50-60-talet. Vi kan absolut inte minnas att våra föräldrar eller vi själva letade efter dessa små sötingar som borrat in pallet i oss efter lek i naturen. Okej att TBE och annat otyg har börjat spridas först på senare år, men fanns fästingen verkligen som art här redan då? Vore kul att få ta del av Agnes synpunkter på det hela. Vänliga hälsningar, Lena och Peter i Stråvalla.
Mm, de fanns absolut. Och jag som är född 55 och var liten på 60-talet, jag hade ju alltid fästingar på sommaren. Och på den tiden skulle man inte dra loss dem och inga pincetter och sånt där. Utan då var det väldigt viktigt att den själv släppte, ansåg man. Så att sådana här insekter andas ju liksom genom... De har ingen hud, men alltså genom från ytan. De har liksom inte lungor på det sättet. Utan då skulle man klätta in dem i smör. Då skulle man korka igen fästingen så att den inte fick luft, så att säga. Och skulle den släppa. Jag vet inte, det där funkar inte jättebra. Eller också kunde man ta tandkräm på. Så man gick med de här fästingarna. Som jag minns alltid satt i pannan då, av någon anledning. Och så hade man såna här fästingar med olika klickar på. Så det är jag 100% säker på. Sen har de säkert blivit vanligare. Och det beror ju på att rådjuren är ju så himla vanliga nu för tiden. Det var ju ganska ovanligt förr, men nu är de ju enorma skaror inne i städerna och överallt. Det finns ju rådjur, så att det är...
Jag träffar rådjur nästan varje morgon. Jag är ute med Bruno här i Göteborg.
Ja, Slottsskogen är bara fullt av dem.
Fästingbärare.
Fästingbärande rådjur. Jag tycker de är lika vanliga som harar ungefär.
Du nämnde ju några grejer från USA här förut, men även i Sverige så pratas det ju lite grann om både nya sjukdomsvarianter och nya arter, jättefästingen till exempel. Vet du någonting om det? Det känns ju som att fästingfronten är på frammarsch.
Ja, den heter tydligen Hyalomma, jättefästing. Och den är då mycket större. Och sen så tydligen så springer den också omkring och letar upp sina byten. Den ramlar inte ner så där passivt från gräs eller träd eller så som våra vanliga fästingar. Men den finns normalt i Asien och södra delen av Europa och Afrika och sådär. Så att den här kanske kommer mer och mer då när det blir varmare och så.
Hyalomma.
Hyalomma, ja.
Mm. Det var ganska fint namn. Men jag tänker just att det är så svårt att plocka bort fästingar, så egentligen är det positivt om den är stor. Då syns
det ju. Ja, och den kommer det som springande. Så kan
galopperande.
Så tar man den innan så tjong. Och den här har då ett virus som vi inte har haft förut som heter Krim-Kongo-virus. Och det kan då ge sån här en form av blödarfeber. Det finns ett antal virus som ger blödningar och man får fel på koagulationen och sådär. Och dit hör det här Krim-Kongo-viruset då. Men jag läste att de håller tydligen på att försöka forska fram något vaccin mot det då på Karolinska då. Det var väl bra, men det tar ju alltid ett antal år.
Så fram till dess, heltäckande kläder och spårvagn.
Just det.
Jag såg faktiskt att det finns en till fästingfråga här. Orkar du med den med?
Ja.
Om jag råkar svälja en fästing, vad händer då?
Ja, då händer ingenting. Stackars fästingen, den dör ju. Dels får den ju ingen luft, den hamnar ju i magsäcken där och i magsyran. Och där är ju vätska liksom, så att där ligger den ju och fräts på av syran. Så att det...
Och om den har borrelia eller TBE-smitta med sig, det förtärs i magsäcken?
Ja, i alla fall borrelien, den dör ju direkt. TBE-viruset, jag skulle tro att det inte är infektionsbenäget. Och dessutom, de här smittar ju genom att du får dem injicerade in i blodet. Alltså, det finns ju ingen som talar för att du skulle få in det viruset genom mag-tarmkanalen. Det är ju så att virus, de är ju, som vi har pratat om förut, de lever ju inte, utan de måste fastna på en särskild molekyl då, som heter receptor. Och det är olika receptorer för olika virus. Och de här receptorerna finns på olika celler, så kräksjukeviruset måste binda till cellerna i tarmen. De kan inte binda till cellerna i näsan. Och förkylningsviruset binder till cellerna i näsan och inte till dem i tarmen. Och så att virussjukdomar är ju ofta så att de orsakar sin sjukdom när de kommer in på ett ställe, men inte om de kommer på ett helt annat ställe.
Så att käka en fästing per sommar är ingen fara?
Nej, det gör ingen.
Varför man nu skulle vilja det? Det kan inte vara mycket mat på dem.
Min hund får ju mycket fästingar. Och så, ofta har man ju missat det där och så hör man ett himla skällan då han håller på att attackera något som en vindruva. Och då är det en sån här fästing som har druckit så mycket blod så att den har lossnat och ligger på golvet. Och så försöker han ju attackera den där. Han skulle säkert kunna äta upp den då, så att han skulle nog gilla det.
Vi är oss små humlor, vi är oss små humlor som tar oss en geting. Vi är oss små humlor, vi.
Här iklädd sig snapskören rollen av humlor, men tar sig gärna en geting, och det är om det sistnämnda det ska handla om. Hej Christer och Agnes, jag undrar om det är sant att man kan bli överkänslig mot getingstick när man blir äldre, även om man inte har varit det tidigare. Min pappa fick en anafylaktisk chock av ett getingstick när han var närmare 80 år och han hade blivit stucken i yngre dagar utan någon reaktion. Jag funderar på om det i så fall kan vara ärftligt och att jag kanske borde vaccinera mig mot getingstick. Tack för er underbara podd, hälsar Katrin 63. Visst är det så att getingallergi inte visar sig för den andra gången man blir stucken?
Ja, man måste ju först ha blivit sensibiliserad, som det heter. Alltså man måste fått en immunreaktion, men det är ju inte säkert att man märkte det när man blev stucken någon gång när man var liten eller så. Men det är ju så att man kan bli allergisk mot nya saker fast man är gammal. De flesta allergier brukar ju uppträda när man är barn och ungdom och sådär. Och om man inte har blivit allergisk när man är 25 så brukar man inte bli allergisk efter det. Men det är ju inte 100%, utan det finns ju ett antal som blir allergiska senare också. Och i och med att allergi är så vanligt så blir det ju ändå en del folk som blir allergiska i mogen ålder. Det sa man ju förut att det hände nästan inte, men det var ju naturligtvis för att det var mycket färre totalt sett som var allergiska, så att då blev det ju ännu färre som blev allergiska när de var 50 eller 60. Men det kan man då. Och vaccination mot allergi, det är det här hyposensibilisering. Så det är ju inte att man vaccinerar sig innan, utan det är ju det att när man har blivit allergisk mot någonting, då får man spruta med det här ämnet. Och då vrider man om immunsvaret så att det här immunsvaret man har som är ett som ger en allergisk reaktion, då vrider man på det så det blir ett immunsvar som är lika starkt men som inte ger upp de reaktionerna då. Så att det är klart att det skulle kanske teoretiskt sett vara möjligt då att hyposensibilisera sig mot någonting som man ännu inte var allergisk mot, men det görs ju inte, utan det gör man när man har blivit allergisk. Alltså allergi är i viss mån ärftligt, men det är ju inte så väldigt ärftligt exakt vad man blir allergisk mot. Så att om ens mamma och pappa är allergiska så är ju risken större att man själv blir det, men det behöver inte vara mot samma saker.
Men den här hyposensibiliseringen du pratar om, det är ju en process som sträcker sig över flera år.
Mm.
Så att det är ju inte bara att ta en spruta, utan verkligen det är ju inte en jätteprocess.
Absolut, och sen sitter det ju bara i kanske 5 år eller 10 år, så får man göra om det igen.
Men just med tanke på hur sjuk man kan bli av getingstick om man är känslig, så kanske det kan vara värt ändå. Annars får man gå med en sån här adrenalinspruta och kortisontabletter och vad det är.
Just det.
Mm. Jag tror att jag kan ha nämnt i något tidigare avsnitt, men min bror var ju med om ungefär samma grej som Katrins man. Han blev stungen och föll ihop utanför jobbet, och då pratade de med honom i telefon. Så han sa, aj, jag måste lägga på. Och varken han eller jag hade ju någon aning om att han var allergisk, men han trillade bara ihop, och hade hans jobbakompis inte kommit ut och ringt ambulans vet jag inte hur det skulle ha gått. Så han går ju runt med en sån här adrenalinspruta nu. Och jag tror att han kan inte göra den här hyposensibiliseringen av något annat skäl.
Mm.
Eller så är han bara lat, det vet jag inte. Men han reagerar väldigt starkt om du kommer en geting, han blir rädd liksom.
Ja, det tror jag är det. Mm.
Så då kanske man ändå borde gå och göra en sån här behandling.
Mm.
Ljudet vi hörde är faktiskt medskickat i ett mejl från Mikael som skriver så här. Liten sommarhändelse, se videoklipp. Det föreställer alltså en bålgeting som tar en simtur i mitt vinglas. Jag undrar, hade jag kunnat dricka denna dryck efter att bålgetingen avlägsnats? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Mikael.
Självklart. Det var synd att han inte gjorde det. Hade kunnat, det låter tråkigt, han hällde ut alltså. Ja, det hade jag aldrig gjort själv. Vi har jättemycket bålgetingar på landet. De är lite latare än vanliga getingar, så de kravlar ofta omkring och ramlar i vinglas och så. Så att det behöver man inte bekymra sig om.
Men de har ju ändå gift i sin gadd. Kan inte läcka ut lite när de blir rädda och plaska runt här i?
Men det vore ju säkert jättebra, för att då skulle man ju antagligen bli tolerant. Det är ju det som man upptäckte då för väldigt länge sedan, 1911, närmare bestämt. Att det normala är att sånt som man äter blir man aktivt immunologiskt tolerant mot. Så att om man hade malt ner getingar och ätit det, så hade man inte troligen blivit getingallergisk. Så att den träffar man ju inte på annat än att den sticker ändå genom huden. Men hade man ätit ett gram getinggift i veckan så hade man säkert inte...
Och det vill jag gärna gå in här och säga, att det är ingenting vi rekommenderar att folk ska äta ett gram getinggift lite på vinst och förlust hemma, utan det lämnar vi till teorin, tror jag.
Ja. Jag förstår inte, du som går i hälsokostaffär, det finns mycket värre saker än sånt där.
Jag vet inte hur mycket jag går i hälsokostaffär.
Nej, inte nu längre.
Retas du med mig nu?
Ja, lite.
Jag vill i alla fall skicka ett extra tack till Mikael som skickade med ett ljudklipp. Det är ja, vi inte bortskämda med.
Nej, det var...
Till och med film.
Ja,
men ingenting farligt utsöndras från getingen i glaset?
Nej, tvärtom. Och jag tror inte heller den sticker där, för det gör den ju när den är på huden. Så. Men det är klart, den innehåller ju gift. Då. Men jag tycker att man kunde ju testa det lite grann. Man kunde ha en sån här getingfarm och mjölka dem på gift, och så kunde man dricka det. Jag vet en kvinna som drack som björksav. Saven är ju det här som stiger på våren, som kommer från rötterna som innehåller socker och sånt där för att försörja resten av trädet. Och det innehåller ju då förstås alla de sorters proteiner som björken har, och då brukar hon dricka det och fick då mindre sån här björkpollen luftvägsallergi då. Det finns ju en sorts hyposens där man inte sprutar in allergenet, utan man lägger under tungan istället mot gräs till exempel då.
Och björk.
Björk kanske också, ja. Så att det är bra att äta sånt som man är allergisk mot. Om man inte är födoämnesallergisk och får väldigt svåra symptom.
Jag vill också skicka med en liten varning här, för att jag visste inga problem om getingen är borta i glaset, men att dricka ett glas med en geting i däremot kan vara skitfarligt.
Ja, det är inget bra. Nej, man får först plocka ut getingen innan man dricker resten av vinet.
Ja, herregud. Jag minns någon tant jag träffade på landet som hade varit på Orusts motsvarighet till ett stort lågprisvaruhus och ätit en våffla utanför och fick en geting som satt där i sylten. Och det var ju ambulans och allting.
Mm.
Usch.
Jag är en liten mygga. heter Jan. Jag bor i en sardinburk om du vill veta var.
Myggan Hubert knyter ju an till det surrande och störande ljudet alldeles i början av det här avsnittet, och det är klart att vi inte kan ducka för det kanske mest klassiska sommarljudet av dem alla. Hej Christer och Agnes, hur kommer det sig att vissa människor är myggmagneter medan andra är totalt ointressanta för samma mygg? Min käresta brukar alltid säga att jag är det bästa myggmedlet som existerar eftersom jag är den enda som alltid blir myggbiten, men typ ingen annan. Det känns enormt orättvist. Vi har samma blodgrupp, äter ungefär samma saker och är på typ samma ställen. Vad är det i mig som gör att jag är en myggmagnet men inte min käresta, undrar Maja? Jag påminner lite om fästingen innan här. Är det de här 300 olika dofterna som människan påstås utsöndra, eller finns någon annan förklaring? Varför är vissa myggmagneter?
Det pågår ju en del forskning på det, så att en sak som de tydligen känner igen eller lockas till är koldioxid, det man andas ut då. Men det är klart att alla människor andas ut koldioxid, men det är väl ett bra sätt för dem att komma i närheten av levande varelser som har blod som man kan sticka då. Men sen så vilka då som sen blir stuckna, det beror tydligen på olika doftämnen som de avsöndrar. Och kanske är det så att det är sånt som bildas av bakterier som finns i normalfloran och så. Och sådana här fettsyror till exempel. De bildar ju korta fettsyror som avdunstar. Och om man är svettig lär man kunna vara mer myggmagnet. Nu tror jag inte alls att denna, hon som skrev här, var särskilt svettig. Och så.
Nej, men det känner jag ju själv igen från man har gått i en rask promenad genom skogen och är lite svettig och varm. Och då kommer ju myggen också, så blir man irriterad både för man är varm och för att de surrar.
Just det. Och så har jag något om att om man har druckit mycket alkohol, men också mer attraktiv för myggan, vem vet, det kanske luktar gott. Eller också är det så att man lite slöare då och inte viftar ifrån sig dem, jag vet inte.
Så svettig och full och flåsa mycket då, 100% myggbiten.
Och så är det väl individuellt vilka kemikalier man utsöndrar, och det är troligen sådana grejer som ens bakterier tillverkar. För att det är liksom bakterierna som sönderdelar saker och ting, så att man får luktande ämnen då.
En mygga kan känna doften av en människa på 60 meters avstånd, står det här. Mm. Det är SVT som kommer med den informationen.
Det tyckte jag inte var så långt.
60 meter?
Nej,
var det inte långt?
Nej, det tycker jag nog inte. Lite.
Har du sprungit 60 meter någon gång?
Och fyra, ja, det gjorde man i skolan. Jag var jättedålig på det.
Men hel svärm av myggor efter dig.
Ja. Nej, men grejen är att de måste ju hitta djur eller människor, för det är ju honmyggorna som ska suga blod för att kunna få näring till sina ägg då. Jag menar, tänk om de är ute i skogen någonstans och 60 meter, det kan inte vara så långt. De måste ju hitta en ko eller människa eller hund eller något sånt där som de kan suga sitt blod från.
Här hörde vi ju det som oftast följer på surrandet när man har blivit biten. Martin, han skriver till oss: vad är det bästa man kan göra för att få ett myggbett att inte klia, skulle ni säga? Min farmor tryckte alltid sina naglar hårt som ett kors över mitt bett när jag var liten. Och sen jag minns det hjälpte det. Men vad säger läkaren och professorn Agnes? Programledare Christer får såklart också uttala sig om detta. Ha en god sommar, önskar Martin. Har du några knep att ta till när det kliar, Agnes?
Ja, och jag tror du har samma knep, och det är ju antihistaminer. Alltså såna här piller som man äter mot allergi. För det här är ju en allergisk reaktion. Man är sensibiliserad, alltså man har fått ett immunsvar med IgE-antikroppar mot protein i myggans saliv. Och så när myggan sticker den och det kommer in de här proteinerna, så fastnar de på de här IgE-antikropparna som sitter fast på celler i underhuden som har histamin i sig. Och så släpper de ut sig histaminet och då kliar det och sådär. Och det blir den här svullnaden för att blodkärlen börjar läcka och sådär. Så äter man...
En receptfri allergitablett?
Ja, det ska vara antihistamin.
Tror du det är bättre än att göra sådana här kors i myggbettet?
Lite bättre tror jag nog. Men man hade ju inga sådana på den tiden.
Allergitabletter?
Nej.
Så nu för tiden hellre en tablett än att göra ett kors?
Ja, man kan göra ett kors också om man vill. Men jag tror den här mormoden, hon gjorde väl så gott hon kunde. Men hon hade säkert tagit en allergitablett också i dagens läge.
Det är ju väldigt skönt att vi än så länge slipper dela med myggor som bär på Zika-virus och malaria på de här breddgrunderna. Mm. Men visst fanns det malaria i Sverige för inte så länge sedan?
Oh ja, så det var 30-talet och 40-talet som det sista malariafallet var. Det var jättevanligt. Men man dikade ju ut så mycket våtmarker på 1800-talet för att odla. Och då försvann ju, de ska ju ha vattenpölar och föröka sig.
Men då kan man bli lite orolig här när man läser om klimatförändringar och annat. För det pratas ju om att det kan bli varmare och blötare och allt möjligt. Så att, har vi otur kommer ju malariamyggan tillbaka.
Ja, och halva Sverige kommer att blöta, nämligen den här där Göteborg ligger. Där blir det jätteblött och östra halvan blir jättetort. Och jag tycker redan det har hänt, för jag tycker jag ser det de sista åren att man kommer till östra Småland så blir det jättetort. Det är det ju ofta ändå, men att det har blivit värre. Och så regnar det som tusan här då.
Men du har inte stött på någon malariamygg än? Här?
Nej, jag vet.
Är du så tveksam? Kan du väl inte låta? Nej, alltså, jag blev ju livrädd.
Själva myggan, det kommer jag inte ihåg, men den kan nog finnas. Men det är ju malariaparasiten vi inte har. Alltså det är ju den som ska finnas i myggan. Det krävs ju två saker, dels myggan och så att den ska ha malariaparasiten i sig. Vilket i sin tur bygger ju på att det finns malariasmittade som den suger blod av. Och sen så tillväxer de i myggan och sen så sticker de en annan människa. Så att malariamyggan, även om vi har den, så har vi inte malariaparasiten så får vi inte malaria.
När du började prata här om parasiten och myggan och människan och så gjorde du någon rund grej i luften. Är det detta man menar med en ond cirkel?
Ja, det kan man nog säga. Absolut.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag så kläcks det väldigt många fler fästinglarver än vad man skulle kunna tro, i alla fall mer än vad jag trodde.
Ja.
Bästa skyddet mot fästing är heltäckande kläder.
Mm.
Att plocka bort fästingen snabbt kan eventuellt hjälpa mot borrelia, men TB det överförs direkt.
Tydligen.
Via spottkörteln på fästingen.
Men det kan ju hända att det blir ännu mer när den sitter längre, det är ju svårt att säga.
Och vad det gäller TB, då finns det inget antibiotika att ta till, utan där ska man vaccinera sig.
Just det, och det ska man göra innan då.
Fästingproblemen verkar öka i landet, men att råka svälja en är tämligen riskfritt.
Mm, det är riskfritt.
Getingöverkänslighet är lurigt eftersom det inte visar sig förrän man har blivit stucken två gånger.
Ja, men det kan ju vara så att man inte kommer ihåg eller märkte den första gången.
Men att dricka en drink som en geting har tagit en simturi, det innebär ingen fara alls. Det kunde tvärtom vara bra om getingen inte är kvar i glaset då.
Just det, precis.
Är det någonting viktigt du tycker jag har missat här när det kommer till sommarinsekter och djur och sånt?
Fästingen, det innehåller ju inte bara borrelia och TB-virus. Det finns ju flera andra bakterier också den kan ha, och virus och så vidare. Så att det är väldigt tråkigt. Och lite beroende på också var man är någonstans så är det olika sorter. Men tyvärr är det inte bara de två, utan det finns fler.
Tack för att du kom hit, Agnes.
Tack ska du ha.
Och såklart till dig som lyssnat. Ska du tillbaka till disken på landet nu, eller?
Nej, nu ska ni se jobba på Agility ikväll.
Mitt i sommaren?
Ja.
Ingen rast och ingen ro för Agnes Wold och hennes lilla hund.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från Sveriges Radio. Du hittar alla våra poddar i Sveriges Radio Play. Podden klipptes av Simon Westerdahl, ljud Mikael Ekblom och Simon Westerdahl, arkivsök Stefan Lysarides och producent det var Hanna Andersson.